Informationen i den här podden ska inte ses som investeringsråd. Tänk på att placeringar i värdepapper alltid medför en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Ja, då säger vi välkomna tillbaka till Paretos podcast. Idag ska jag podda med Anna Svan som är vd och förvaltare på Antelope Hedge. En sprillans ny hedgefond som jag vill veta allt om. Det här avsnittet spelas in måndagen den 28 september och släpps den 30 september på onsdag. Välkommen hit Anna Svan.
Tack så mycket.
Grundare och vd på Antelope Hedge i stort.
Ja, och äntligen får man säga, för nu har jag väl gått och sagt ett tag att jag skulle starta den där himla hedgefonden, så nu är vi äntligen igång.
Vad är Antelope Hedge?
Antelope Hedge är en multistrategifond som jag startade tillsammans med Martin Sandqvist och Peter Dahlberg. Peter Dahlberg är vår investerare och i teamet så har vi förutom mig och Martin även Micke Syding och två ytterligare traders. Så vi har, det är en multistrategi-hedgefond. Vi har sju olika strategier som förvaltas av totalt fem förvaltare. Och om man tittar på respektive strategi så kan det se ut som att vi är lite all over the place. Men det är, allting är väldigt genomtänkt sammansatt för att allting handlar om att det ska vara strategi med låg korrelation till varandra och till börsen. För att dra ner volatiliteten och öka den diskuterade avkastningen över tid. Och det har vi då gjort genom att vi specialiserar oss på olika tillgångsslag. Jag är ju som kanske bekant ganska intresserad av framförallt ädelmetaller och jordbruksråvaror. Micke är mer fokuserad på fundamental aktiehandel. Martin lite mer kortsiktig, lite mer teknisk. Och det ser vi även i, hos de andra två förvaltarna som är.
Men ni har sju portföljer totalt som är underliggande. Och sen så då allokerar ni mellan de här beroende på vart vi befinner oss i konjunkturen,
nej,
eller?
Nej, eller så här, vi är lite, det där är en fråga som är uppe för diskussion. För att vi allokerar, de är lika viktade efter risk. Som en portfölj, som en strategi har högre risk så får den lite lägre AUM. Och det är för att vi vill ha en total risk i portföljen på 0,5 till...
Så ni inte vill ta mer risk? Nej, ibland.
Nej, men det är en sån sak som vi funderar på. För att det skulle kunna vara så till exempel att i vissa marknadsklimat så funkar Mickes strategi bättre. Mm. I vissa marknadsklimat så är Martins bättre. I vissa marknadsklimat är min bättre. Och vi har det uppe på diskussionen att vi tycker faktiskt att det skulle vara fördelaktigt om vi då allokerar om. Så att de strategier som presterar bättre under olika marknadsklimat får högre viktning såklart.
Men det är lite under diskussion då.
Exakt.
Men de här olika portföljerna, berätta mer om dem. Du har råvaror och softs.
Precis, eller det jag har är ju den strategin som jag har kallat för Cygnus. Och det är väl den som jag kommer framförallt prata om. För jag tänker att det är bättre att varje förvaltare får stå för sin strategi. Så Cygnus är en allokeringsmodell där jag allokerar mellan amerikanska aktier, ädelmetaller och jordbruksråvaror. Och det gör jag genom att jag tittar på en spread mellan S&P och ett jordbruksråvaruindex som jag har byggt själv. Och på S&P och guld. Och ut efter att det här så tar jag fram en grundallokering mellan de här tre tillgångsslagen. Nu har jag precis viktat ner en del aktier för ett par veckor sedan. Och viktat upp i softs. Jag har också gjort som så att jag har dragit ner guldallokeringen. Tagit in lite mer palladium. Tagit in lite silver. För i de här olika allokeringen. Det är inte som så att i amerikanska aktier att det bara ligger en S&P-termin. Utan jag sitter en hel del med stockpicking, men det ligger också en del rent mot index. Och när det kommer till jordbruksråvaror som är väl det som jag tittar mest på och tycker är roligast just nu. Dels för att jag tror att det finns ett extremt bra läge just nu. Där sitter jag också och ser till så att terminsrullningarna blir effektiva. Och ser till, de handlar väl lite mer aktivt än resten av tillgångarna. Se till så att det hittar bäst lägen helt enkelt. Vi såg till exempel att timmer steg en hel del för inte så länge sedan. Jag tog ner den positionen lite, kunde allokera om och köpa lite sojabönor istället och sådär.
Mitt namn är Pavas Mera och jobbar som aktiemäklare och kundansvarig på Pareto Securities. Och vilka är då Pareto Securities? Jo, vi är en ledande nordisk investmentbank med en bred analysprodukt och ett starkt track record inom primärtransaktioner. Vi står bland annat bakom lyckade IPOs och folkkära bolag som Embracer, Stillfront, Sedana Medical och Mentis med många fler. Men framförallt så har vi en onlineplattform som säkert passar många av er lyssnare där ute. Vi kan erbjuda handel till låg courtage med elektronisk tillgång till 14 marknader med valutakonto på ISK, vilket innebär att ni slipper dyra och onödiga växlingsavgifter. Vi har även möjlighet att ge full tillgång till vår breda analysprodukt där 40 analytiker täcker över 500 bolag globalt. Är man intresserad av att handla på den amerikanska marknaden så ger vi kunderna tillgång till att handla både under för- och eftermarknaden, vilket innebär att ni kan handla amerikanska aktier från 10 på förmiddagen till 23.00 på kvällen. Som en del av det amerikanska utbudet erbjuder vi även möjligheten att kunna blanka över 2000 bolag i USA. Vill man prova på att vara kund hos Pareto Securities så gör man det helt kostnadsfritt. Gå in på www.paretosec.se och registrera dig. Som nybliven kund erbjuder vi även en välkomsterbjudande på 3 månader där man får ta del av allt som våra mest aktiva kunder får ta del av.
Då har jag några frågor här. För det första, vad ingår i det här egenbyggda Anna råvaruindexet?
Det är 13 råvaror, det var 16 från början, men jag tog faktiskt bort allting som var egentligen djur. För att det skiljer sig så pass mycket hur den analysen fungerar, jag hade aldrig med det i själva fonden ändå. Så det är, ska vi se om jag kommer ihåg alla utan till, men det är sojabönor, sojabönsmjöl och sojabönsolja. Det är socker, kakao, kaffe, bomull, majs, sen är det timmer då som jag nämnde, och herregud, nu är det 4 till som...
Apelsinjuice?
Nej, det är inte, för det är så himla låg volym, det är så himla låg likviditet, så det är liksom svårt att handla det.
Vete?
Ja, vete och oats, och så är det 2 till som jag inte har på huvudet just nu.
Men det är det som ingår i indexet, och sen så då väljer du ut några utav dem.
Ja, men exakt.
Så du har inte alltid liksom...
Nej, utan det är mitt universum, men jag behöver ha någonting, för att jag använder indexet för att se hur dyrt är aktier i relation till jordbruksråvaror just nu. Så då behöver jag kunna jämföra 2 marknader med varandra, för jag hade inte kunnat ta S&P mot bara vete eller S&P mot bara apelsinjuice till exempel, utan jag var tvungen att bygga ett index för att kunna göra den jämförelsen. Och viktningen i det indexet är baserat på likviditet i respektive marknad då, så att inte det är 50% apelsinjuice, för det hade varit väldigt svårt att skala det för väldigt låg handelsvolym. Så jag utgår från det här universet, och sen så beroende på var jag ser att det finns bra möjligheter just nu. För ett par år sedan, när sojabönor blev lite the poster child för handelskriget mellan Kina och USA. Även om det har ett ganska hög vikt i själva indexet, så hade det vid det tillfället inte en speciellt hög vikt i själva råvaruallokeringen i fonden.
För det var hög risk.
Precis. Och för att jag dels var lagren överfulla, Kina ville inte köpa några sojabönor från USA, och läget såg liksom inte superbra ut.
Nej, lite shaky.
Exakt.
Då vill man inte vara fullinvesterad där. Okej, så nu har vi fått en liten överblick av vad du gör i fonden och din lilla portfölj. Lilla, det var ju ganska nedvärderande att säga så. Det är en del av portföljen, men innan vi går in och grottar ner oss ännu mer i det här. Hur föddes den här idén att starta den här fonden?
Vi har ju haft de här idéerna lite på olika håll, men från mitt håll började det 2016, tror jag det var, när jag såg hur mycket kortade börsen och förlorade pengar, och jag tänkte att ja, jag tycker också att aktier är dyra, men det betyder inte att det kanske är rimligt att ligga kort aktier för att de har momentum på uppsidan. Så det jag gjorde var att jag började leta efter andra tillgångsslag med låg korrelation eller ett kontracykliskt förhållande till aktier. Och hittade jordbruksråvaror som dessutom är jättebilliga. Så tänkte jag att det borde inte finnas jättemycket nedsida i priserna i den här tillgångsklassen. Så det här skulle kunna vara ett bra sätt att både hedga sig mot aktier, men också kunna ta del av en eventuell uppgång i det här tillgångsslaget.
Och varför är de billiga? Vad baserar du det på?
I relation till sig själva. Alltså priserna är lägre än vad de var. Än vad de har varit sen 70-talet egentligen.
Så det är historiska priser du jämför
exakt.
Med då?
Ja, men precis. Jag brukar säga lite förenklat, eller väldigt förenklat, att många råvaror, framförallt jordbruksråvaror, har ett konstant värde, men att priset fluktuerar runt det här värdet. Och råvaror är en sån tillgång som rör sig kontracykliskt mot marknaden. Så att det är ganska naturligt att de är rätt billiga när aktier är dyra. och sen tvärtom. Så att det blev liksom ett ganska tacksamt tillgångslag att försöka allokera över, även om det inte var jättemånga vid det laget som pratade om den här bortglömda tillgångsklassen, som jag brukar säga.
Mm. Så då hittade du din grej där?
Ja, precis. I början var det väldigt svårt att hitta information om det, för det var, jag menar, visst att det fanns de som handlade sojabönor och så vidare, men det var inte det man snackade om på stan direkt.
Nej.
Så då gjorde jag faktiskt så, för att i och med att jag kände att jag behövde ändå feedback på min idé, så då hörde jag faktiskt av mig till Martin Sandqvist och vi tog lunch. Jag bara pitchade idén och frågade så här: vad tror du om det här som en investeringsstrategi? Och då sa han, men vet du vad, jag tror faktiskt att du är något på spåren. Och jag tror att det också gjorde att jag fick självförtroende nog att fortsätta djupdyka det här. Och sen så träffade jag min andra medgrundare som också jobbar med oss idag. Och han har hjälpt mig bygga modellen. Först försökte vi hitta en systematisk strategi, men det är väldigt svårt att göra det med den här typen av allokering. Så vi la in ett diskretionärt ben i strategin. Och sen så började han och jag för ett par år sedan ut och prata med aktörer och eventuella partners som vi skulle kunna starta fonden med.
Du och Peter alltså?
Nej, inte Peter.
Nej.
Peter träffade jag. Peter var investerare, utan det här är min en av våra traders.
Ah, okej, den andra personen som du bollade med.
Okay. Exakt, exakt. Så Peter träffade jag för första gången förra sommaren. Så vi blev introducerade av Martin. Och vid det här laget så visste Martin bara att jag var sugen på att starta någonting. Så han intresserade mig för Peter som precis hade sålt Anikura, och vi bestämde oss för att starta tillsammans. Och vid det laget så var det jag och så min medgrundare som jobbar som en av våra traders idag. Och ja, så det var vi egentligen. Mm. Och sen när vi började starta igång den här processen och när vi började komma i mål i våras, så bestämde sig Martin också för att hoppa på. Och då har han ju en hel del strategier i
bagaget.
I bagaget.
Ja, för precis. De som inte vet vem Martin Sandqvist är, så startade han Lynx en gång i tiden.
Precis.
Så han har ju lång erfarenhet av systematisk handel. Exakt. Egentligen.
Ja, men precis. Och då frågade vi också Micke om inte han ville hoppa på tåget.
Och Micke är?
Micke Syding, som var med i Futuris på Brummer under många, många år.
Så det här är alltså personen som har jobbat med hedgefondsförvaltning.
Exakt.
Tidigare då.
Yes.
Det måste ändå kännas skönt att de nappade och ville hoppa på det här.
Ja, nej, men det gör det. Det gör det verkligen. Det är väl lite imposter syndrome fortfarande från mitt håll. Så jag antar att det kanske går över, eller så är det meningen att det ska vara där. Nej, men absolut. Det känns jätteskönt. Det gör också att man orkar fortsätta när man möter på motstånd, vilket man gör ganska mycket och ganska ofta. För det hade jag vetat hur mycket jobb, liksom administrativt jobb, det låg bakom, så hade jag ändå gjort det, såklart. För att det finns ändå, det går ändå ett tag sen när det är över, och då kan man faktiskt fokusera på självförvaltningen, vilket är det vi alla tycker är roligt. Men det har varit extremt mycket mer jobb än vad jag trodde, och jag levde väl någonstans i en naiv föreställning att man trycker på ett startknapp och sen så börjar man handla och sen så levererar man ett resultat. Det blir jättebra.
Mm. Vad är det som har varit tuffast då?
Alla onboardingprocesser och kommittéer, och nu hade vi väldigt tur för vi hade investerare i ryggen från början, så att pengar var liksom inte vårt problem, och det är väldigt, väldigt lyxigt i en sån här situation. Men det är liksom det administrativa, det är det legala och det är compliance. Det har varit tufft och kommer vara det i några månader till, för vi håller på att genomföra vissa förändringar och det kommer ta mycket tid. Men sen så borde vi vara i mål för den här gången.
Mm, så är det många nedslag då?
Nej, ingen nedslag skulle jag inte vilja säga. Emellanåt så är det väl så att saker och ting ska ha blivit klara, och sen så får man höra från någon annan att det var någonting som saknades som de inte visste, och då måste man gå tillbaka och göra om det. Så det är alltid liksom ett steg fram, fem steg bak. Och emellanåt så är det såklart sånt. Men jag tror att man börjar se just tunneln. Men det är lite roligt, för att när vi påbörjade processen att starta fonden så trodde jag att det är klart om 3 månader. Så och det trodde vi allihopa. Och nu har det gått 9 månader. Och vi startade ju 1 september. Så att,
men nu är ni igång?
Ja.
Det kanske är för tidigt att få något slags resultat. Men hur har det gått än så länge? Har ni kört de här portföljerna innan?
Så att ja, det har vi gjort. Så jag har ju kört min och förvaltat åt High Net Worth Individuals i några år. Så jag har testat min modell och också testat den med externt kapital, vilket är ganska skönt. Och vet att, att jag kunde hantera det. Martin har kört sina strategier också i några år. Så vi har, och också med riktiga pengar, så vi har någonstans sett vad vi kan göra och vad vi kan åstadkomma. Men ja, det är lite tidigt att säga, för första månaden är inte ens sluten, men tanken är att vi i typ december ska komma ut och börja visa på resultat på hemsidan också.
Men, och du har alltså förvaltat andras pengar nu i några år. Varför började du förvalta andras pengar? Vad har du för bakgrund? Vem är du?
Jag har definitivt inte en klassisk finansbakgrund. Jag pluggade företagsekonomi. Började i museet.
Det är väl ganska klassiskt i och för sig?
Ja, men det kanske är. Men jag...
Du har inte jobbat på Korpen i flera år och varit analytiker.
Nej, verkligen inte. Jag tror inte jag trivs så bra med att vara anställd. Men jag pluggade heltid och jobbade heltid samtidigt, men då jobbade jag egentligen med forskningsprojekt inom biomedicinsk teknik, så väldigt långt ifrån vad jag gör idag. Pluggade i Malmö, vi lärde känna varandra också. Första externa kapitalet som jag förvaltade på åt Micke, och när jag hade gjort det ett tag så fick jag andra förfrågningar från andra personer, och jag har gjort det i liksom relativt lite, alltså inte för ett väldigt fåtal.
Ja, för när vi lärde känna, du pluggar i Malmö och jag pluggar i Lund, så vi lärde känna varandra i Skåne, men då förvaltade ju någon, hade du ju någon slags portfölj förvaltare redan då ju.
Jo, men det var liksom verkligen friends som ville ha hjälp, men det var inte alls enligt Cygnus, så det var innan jag byggde Cygnus. Så Cygnus är ändå på en helt annan nivå och mycket senare.
Men du har ändå alltid, eller ganska länge, velat förvalta andras
pengar. Ja, fast ändå inte i en fond. Nej. Utan det har varit att jag har fått förfrågningar. Första gången jag ens tänkte tanken att jag skulle starta en fond var för att ett fondbolag frågade mig om jag var intresserad att starta en fond hos dem. Vid det laget var väldigt hett att göra saker som man tänkte att man kunde sälja på så kallade kvinnliga investerare. Och jag tyckte att det kändes som ett oseriöst fondbolag, för att de ville egentligen kalla mig förvaltare men ha en förvaltare som gjorde jobbet åt mig, och sen så skulle de bara egentligen använda mig som ett brand. Men så då tänkte jag, men det vill jag inte göra, för det är oseriöst och det är liksom ingenting jag kan stå för.
De kanske inte ville ha din investeringsfilosofi
heller. Nej, och vid det laget så hade jag liksom ingenting skalbart heller. Men det gjorde i alla fall att jag gick tillbaka hem och tänkte att så det betyder det här att någon tror att jag skulle kunna förvalta en fond. Så jag tror att det i alla fall väckte liksom tanken. Sen så tog det lång tid innan jag ens började överväga det. Så planen var egentligen inte att starta en fond från start. Och det har aldrig varit, jag har aldrig drömt om att starta en hedgefond. Det har liksom vuxit med tiden.
Och nu är fonden up and running. Så nu måste vi gå in lite mer på fonden. Hur vet du när du ska välja ut de olika råvarorna? Hur bestämmer du dig för vilken vikt du ska ha i de olika?
Det beror helt på. Jag tittar väldigt mycket på priser, hur de har rört sig. Kollar också på när är nästa terminsrullning, vilken termin äger jag. Men väldigt mycket priser. Men jag omallokerar, jag sitter inte och handlar dem dagligen, utan jag kanske gör någon omallokering, kanske någon i veckan eller någon i månaden. Så det är en väldigt liksom långsiktig strategi, utan den stora frågan är egentligen hur jag bestämmer för att allokera den stora allokeringen mellan de olika tillgångsslagen. Hur vet jag att jag vill ha 20% i guld och ädelmetaller? Hur vet jag att jag vill ha 40% i aktier och 40% i jordbruksråvaror? Och när förändras det? Och sen efter det kan jag fatta beslut om hur själva allokeringen inom respektive tillgångsslag ser ut. Men det är liksom den stora grundallokeringen som är den viktiga poängen. För det är det som handlar om att egentligen minimera rådan över tid.
Och hur kommer du fram till det då?
Först så tittar jag på de här spreadarna som jag pratade om innan. Så jag tittar på en spread mellan S&P och mitt jordbruksråvaruindex. Och S&P mot guld. Och då kan jag se hur dyra är aktier i relation till de här tillgångsslagen. Och om aktier har blivit dyrare i relation till de här tillgångsslagen, då vill jag allokera ner från aktier in i de andra. Och sen så lägger jag på en egentligen diskretionär modell där jag funderar på, okej, men egentligen makroekonomisk analys. Så här, okej, ja, aktier har blivit mycket dyrare, men vi kommer se fortsatta stimulanser från Fed, så det kommer att kunna driva på aktiepriser, så jag behåller nuvarande allokering och avvaktar några veckor till tills jag får ny information som får mig att vilja förändra det beslutet. Så det är en mix mellan att titta på relativ historisk avkastning och en makroekonomisk analys.
Och hur handlar du? Du handlar terminskontrakt.
Ja.
Handlar du hela kontrakt eller delar av kontrakt?
Hela kontrakt.
Hur går det till, den handeln? Det är rätt intressant.
Nej, men jag får helt enkelt titta på, beroende på att säga att jag vill handla sojabönor till exempel, i vilket kontrakt är det mest volym. Och så får jag se till så att sista last trading day inte är för nära på, för att jag vill ju också kunna göra en ganska effektiv allokering eller rullning in i nästa kontrakt.
Så du köper inte oktoberkontraktet nu då? Är det för nära på?
Ja, det är lite nära på. Och dessutom är det som så att det är också olika. De flesta kontrakter som jag har idag är december, något ligger i mars. Men jag har, nej, jag omallokerar faktiskt än, så jag har inget, jag har något novemberkontrakt. Men det är ju också så att de handlas i typ 3 månaders kontrakt och det är olika, lite olika månader. Så vissa råvaror handlas på oktoberkontrakt, andra handlas i januarikontrakt, vissa i december och så vidare. Så jag har ingenting som ligger för nära just nu, och det har jag också byggt egentligen i Excel. Så jag för in egentligen all data och så ser jag egentligen hur nära i tid som jag måste göra den rullningen, och då börjar jag planera inför att göra den. Så att jag, och då kan jag egentligen titta varje dag, okej, men hur ser det ut nu? Kan det bli ett bra läge att gå in? Kanske är det så att jag inte vill ha en råvara, när det är dags att kanske sälja nu och vänta på ett lite bättre tillfälle lite senare och kliva in.
När måste man, när är det sista dagen att sälja eller rulla över så att man inte får?
Nej, men det är helt olika för
men
olika.
Men måste man alltid sälja liksom sista dagen? Eller man kan sälja innan också om man tycker
Ja, man kan sälja innan också. Och det är lite det jag försöker göra, för om du bara säljer på last trading day hela tiden, så tenderar du att förlora en del på contango. Så det går att planera det lite på ett lite smidigare sätt.
Men gör du rullningen själv?
Ja.
Eller det är inte tradersarna som gör det?
Nej.
Nej, det är du. Tar det mycket tid?
Nej, inte så mycket som jag trodde. Jag menar, för det är i och med att jag inte handlar så mycket. Jag sitter med förvaltningen typ på halvtid och med resten på halvtid.
Mm. Och den aktiedelen då, du säger att det är lite stockpicking där också. Hur försöker du korrelera det så att det är okorrelerat med jordbruk? Så att du tar tech där till exempel?
Nej, men jag... först vill jag säga ja, och sen så kommer jag på att det är faktiskt inte sant. För att i min aktieallokering så ligger det ligger techbolag, men det ligger också en del gruvbolag. Så det är tech, finans och gruvbolag just nu. Och gruvbolagen har ju ganska stark korrelation till guldpriset till exempel. Men det är för att jag vill dra ner den korrelationen mot S&P.
Varför har du dragit ner guldexponeringen då?
I själva ädelmetallsallokeringen. Just nu har vi 20% ädelmetaller i Cygnus. Men jag pratade lite nyligen om att jag såg ett nytt läge i palladium, tror jag. Framförallt om Kina nu kommer att, om efterfrågan på bilar kommer att öka igen, så kommer efterfrågan på palladium att öka. Priset är fortfarande lägre än när jag sålde i februari-mars. Så jag ser fortfarande att det finns liksom, men det är fortfarande så att guld kanske är 70% av den totala ädelmetallsallokeringen. Och sen så ligger 15% silver och 15% palladium. Så det är inte som så att guld har en liten del, utan guld har fortfarande en stor del. Och sen så i aktieallokeringen så ligger det också gruvbolag framförallt. Både ett gruvbolag och ett streaming- och royaltybolag.
Och de här andra portföljerna då? Du vill inte gå in för djupt på dem, men kan du berätta lite i alla fall?
Nej, men jag kan bara övergripande säga att vi har ju Cygnus då som är min, sen har vi Micke som en long short equity fundamental, sen så har Martin 3 portföljer, en som heter Global Macro, en som jag inte vet vad den heter och en som heter TAA Emerging Markets, och den påminner om Cygnus. Så den fokuserar på, den har en statisk allokering mot ädelmetaller, råvaror, bonds, mot emerging markets. Och den påminner kanske lite mer om all weather portfolio. Och sen så har vi två stycken till, och det är short term futures och short term equity. Och short term equity är fokuserat på nordiska aktier och mycket mer på amerikanska och europeiska aktier.
Mm. Och vart hittar de, hur gör de sin analys?
Micke är superfundamental. Short term future, short term equity är liksom väldigt teknisk. Och Martin har liksom, det finns mer information på om strategin. Anledningen till att jag inte vill gå in och prata om, svara på frågor angående deras strategi är för att i och med att jag inte sitter och handlar om, och det är Martin som sitter som chief investment officer, så vill man såklart som förvaltare inte gå in och lämna fel information om någon annan i teamets strategier. Men man kan gå in och läsa mer på antelopehedge.com för där finns det mer information om varje strategi också.
Mm, men när jag tänker, du handlar mycket råvaror, hur gör du med valutarisken då?
När du handlar råvaror så är det egentligen spread mot en valuta. Så om jag köper sojabönor så är det egentligen som ett bett mot den amerikanska dollarn, skulle man kunna säga. Så det är ju som att få se det. Men å andra sidan är det på exakt samma sätt om du köper amerikanska aktier. Det är ju en spread mot dollarn. Du köper ju Apple för att du tror att Apple kommer att prestera bättre än den amerikanska dollarn. Men om du funderar på vilken valutaklass vi har fonden och hur vi hedgar hela fonden, så gör vi det i slutet av månaden.
För guld är också mot dollarn.
Ja, precis.
Så du använder det också i sig?
Det är det ju per definition att investera i guld. Men det vi gör, om du funderar på valutahedge, är egentligen men vi har fonden i en valutaklass med svensk krona. Om guldpriset stiger 15% i dollar, så undrar ju våra investerare varför steg inte guldpriset i fonden lika mycket. Och därför gör vi i slutet på månaden en valutahedge, men då täcker det över hela fonden och det är Martin som sitter med den.
Mm. Okej. Du är ju med i en del intervjuer och du har din egen podcast och du bloggar, och ett ständigt återkommande ämne är centralbanker. Ja. Varför är du så besatt av centralbanker?
De är så odemokratiska och vi blir liksom indoktrinerade i att gå på deras lögner om att det är bra att vi devalverar valutan. Genom inflation då. Så alla tycker att inflation är bra. Om jag är ute och klagar på centralbanker så säger folk, men de försöker bara nå sitt inflationsmål. Och jag bara, men varför tror du att de har det då? Och det har de ju bara för att de ska kunna täcka sitt budgetunderskott och för att statsskulden uttrycks i liksom nominell. Då kan man liksom inflatera bort ett par procent av statsskulden varje år, vilket är ju fantastiskt. Men så jag är inte besatt av centralbanker, eller jag kanske är lite besatt av centralbanker,
ja.
men jag vet inte,
det var... Men är du fascinerad av det, eller blir du nästan lite frustrerad och nästan lite provocerad?
Jag blir mer provocerad, inte av centralbankerna, men jag blir provocerad när jag försöker belysa problemet och jag får höra, de vet vad de gör, de försöker bara nå sitt inflationsmål, och jag känner bara, ja men det är det de vill att du ska tro. Och det är klart de vill nå sitt inflationsmål, men jag menar, hela poängen med centralbanker är ju stabila priser, och att de stiger med 2% per år och nu ska vi dessutom då gå över det, det är väl knappast stabilt.
Under en period, nu menar du deras mer flexibla inflationsstrategi?
Ja, men om man tittar på den genomsnittliga KPI:n i USA de senaste åren. Senaste 10 åren är den typ 1,89 eller 1,74, och senaste 20 åren är den 2,12. Så jag menar, i snitt så är den ju över 2. Mm. Och det är också KPI. KPI justerar man ju hela tiden så att man ska kunna rapportera lägre inflationssiffror än verkligheten. Det kan man se till exempel, antingen om man kollar på expansion av penningmängden, är det egentliga inflationsmåttet, för det är egentligen det inflation betyder. Eller så kan man titta på alternativa inflationsmått som typ shadow stats. Och då kan man säga att sen 70-talet så har de ökat med cirka 10% årligen.
Vad tycker du, vart ligger faran i det här då? För börsen går ju bra så länge vi får nya stimulanser.
Men det är precis det som är grejen. Alla som har pengar kommer tjäna mer pengar, för de vet vad de ska göra med det. alla som inte har det, de kommer i relation till alla andra, blir väldigt mycket fattigare. Så att vi kommer se väldigt mycket större klyftor och ojämlikheter. Och jag menar, det är klart att jag skulle absolut kunna ställa mig i led och säga, men det är jättebra, för att om man trycker mer pengar så hamnar den likviditeten i tillgångspriser, då kan jag tjäna pengar. Grattis Anna. Men det är liksom, jag ser det liksom inte riktigt från ett från det perspektivet, utan mer, ja men okej, hur bra ser läget ut i Argentina eller Venezuela nu till exempel, men där har ju börserna gått jättebra.
Tack så mycket Anna Svan för att du ville gästa Pareto Podcast. Spännande att följa er fond framöver, och vi önskar er lycka till.
Tack så mycket.
Informationen i den här podden ska inte ses som investeringsråd. Tänk på att placeringar i värdepapper alltid medför en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.